hälsar dig välkommen till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Producent och tekniker för programmet är jag, Ulf Gustafsson. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och dessa bibelförklaringar över Matteus evangeliet hålls på tisdagar klockan 18.30 i Värnamo kyrka. Och sen så sänder vi det så att säga i repris i närradion på måndagar klockan 19. Där du har möjlighet att följa med det en gång till. Eller om du bara lyssnar i radion. Ja, du väljer ju själv. Vi har kommit till del 63.
Välkomna igen då till Andreas kapellet. Denna härliga september tisdag. Det har blivit sommar igen, tror jag. Får se hur länge det håller i sig. Får ta vara på varje stund. Vi är i Matteus evangeliets 24 kapitel. I inledningen, det är fortfarande lite introduktion, för det finns ju vissa grundläggande begrepp som vi behöver reda ut, och vi får en grundsyn och vi får referensramar så att vi sen kan tolka de här ganska svåra kapitlen, får man säga. Jo, de här texterna som vi har i Matteus 24 och 25 är ju, som vi har sagt tidigare, De är svåra på så sätt att det går att förstå dem på olika sätt. Alltså, vad har vi för referensramar? Tänker vi som judarna själva tänkte? Eller tänker vi som de första kristna gjorde? Eller tänker vi som man gjorde på 300-400-talet efter Kristus? Eller som man gjorde på 1500-talet? Eller är vår utgångspunkt den moderna människans utgångspunkter? Det senare är väl tyvärr det rimliga att tänka sig. Men de är inte de samma som de bibliska. Så att därför är det såna där funderingar som man måste reda ut, så att man vet hur man vänder sig och vad som är rimligt. Vi har ju konstaterat det när vi har talat om eskatologi och parusi och så tidigare, att så länge vi befinner oss inom de bibliska ramarna och som vi är samtida, när vi sätter oss in i lärjungarnas situation, när de är här tillsammans med Jesus på Oljeberget, ja, då är det väl rimligt att vi håller oss också inom det judisk-kristna tankemönstret. Och eftersom det inte är vårat till vardags, så måste man sätta sig in i det. Och vi till och med gick så långt så att vi skissade på en modell om hur det skulle vara den yttersta tiden. Samtidigt som vi då har inte låst oss vid den modellen. Men det var ju så att de första kristna, om det nu var så att de tog över det judiska hoppet som vi talade om förra gången, de tänkte sig, precis som det står här i Matteus 24, vers 3. Alltså det ligger i deras fråga. När lärjungarna säger, när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Så säger den frågeställningen någonting om deras föreställningar. När ska detta ske? Det vill säga att templet skulle brytas ner. Vad blir tecknet på din återkomst? Alltså din återkomst. Det är inte samma sak som att templet bryts ner. Det är två olika saker. Och när är den här tidsåldern slut? Det ligger alltså tre olika stora frågeställningar i en och samma fråga. När ska templet brytas ner? När blir din återkomst? När avslutas tidsåldern? Det är tre olika frågor, men hos dem ligger det i samma fråga, så att säga, därför att de tänkte sig att det där hörde ihop. Det var för dem självklart. Templet skulle stå till tidens slut. Ja, den dagen som templet raseras, då är det slut med den här tidsåldern. Den dagen kommer Jesus tillbaka. Så det var i en enda grundförståelse. Och det märker man också när man läser texten, åtminstone delvis. Samtidigt är det så att Jesus själv öppnar ju för en annan syn. Han säger till exempel i den 14:e versen att innan han kommer tillbaka så ska evangeliet om riket predikas i hela världen. För alla folk. Och då har man ju förstått att det här måste det finnas en mellantid. Missionens tid. Och den mellantiden och missionens tiden finns inte i de profetiska utsagorna. För de profetiska utsagorna, de är eskatologiska. Så att de är inte historiska, enbart i alla fall. kanske blir mycket på en gång för dig som inte har lyssnat till det här tidigare, men jag får väl hänvisa till de två senaste bibelförklaringarna. Men en sak som jag har nästan tjatat om, men repetition är väl en bra metod har jag förstått, det är det här att det finns två stycken olika tidsåldrar, och det här är så avgörande för all bibelläsning. När den ena, sett utifrån vårt perspektiv, det vill säga det historiska, och det historiska, det har ju sitt slut naturligtvis någonstans. Men det andra perspektivet, det är ju det gudomliga perspektivet. Och när Jesus Kristus kommer, så kommer han ifrån Fadern. Han kommer med det eskatologiska budskapet. Han kommer med det fulländade himmelriket och för in det i våran tid. Så att det historiska och det eskatologiska, det eviga, kommer att överlappa varandra. Så vi som lever i den här överlappningen, vi lever i båda de perspektiven. Vi har alltså det historiska och det eskatologiska samtidigt. När ska Guds rike komma, sa de till Jesus? Ja, Guds rike är redan här. Och de fattade ingenting. Därför att det är både här och inte här. Det är både historiskt och eskatologiskt samtidigt. Och nästan alla profetiska utsagor innehåller ju det här perspektivet. Dock utan att det sägs ut. Profeten själv kanske inte hade någon aning om det. Låt mig få ge något exempel. Om du tittar i Andra Samuelsboken. Vi tror vi var inne på det förra gången. Fast jag inte uttryckte det på det sätt som jag uttrycker det nu. Men Andra Samuelsbokens 7:e kapitel. Då har alltså Israels folk tjatat till sig. Inte bara en kung, utan de har tjatat till sig att de nu också ska få bygga ett tempel. Om man bara ser utifrån det eskatologiska perspektivet, bara ser ut med Guds ögon, så vill ju inte Gud ha någon kung. Och han vill inte ha något tempel utav sten heller. Därför han själv skulle vara kungen. Och han själv skulle vara deras tempel, så att säga. Han skulle bo ibland sitt folk, och folket skulle vara templet. Det är det språket som kommer igen sen i den kristna kyrkan. Men här i Andra Samuelsbokens 7:e kapitel, så står det då i den 11:e versen, den andra halvan av 11:e versen: nu förkunnar Herren för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, alltså han talar här till kung David, då ska jag efter dig upphöja den avkomling som ska utgå ur ditt liv, alltså ur Davids liv, Davids son, och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn. Det vill säga templet som Salomo byggde. Och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans fader. Nu börjar det glida här, märker ni. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Och vi kommer ner till den 16:e versen. Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Ja, din tron ska vara befäst för evig tid. Det är ett rent eskatologiskt perspektiv. Kungadömet ska bestå inför mig till evig tid. Tronen ska vara befäst till evig tid. Då har vi ju lämnat detta med David och Salomo i historisk mening. För så har det ju inte varit i historisk mening. Tvärtom så revs ju templet och Israels folk skickades ut i förskingringen. Så att här ser du de två olika perspektiven, hur de går in i varandra. Och det betyder, om man ska tolka en sån här text och ha med båda de här perspektiven, och då kan man läsa det som står i vers 11 och 12 på ett annat sätt. Precis som jag läste det nu bokstavligt, att Salomo ska bygga ett hus. Och Herren ska befästa hans kungadöme. Så kan man läsa det som så att Davids son, ja, det är ju den kommande Messias. Och huset som ska byggas, ja, det är hans kroppstempel som ska byggas. Och som ska rivas, hans kropp skulle ju korsfästas. Och så ska han uppstå, och så ska det uppstå ett nytt folk som ska vara hans tempel. Alltså man läser det som en profetisk text. Och så läste ju de kristna den här texten. Det är alltså både en historisk text och en profetisk text. både historia och eskatologi samtidigt. Och du kan inte se skillnaden om du bara läser bokstaven, utan det måste tolkas. Man måste se, man måste förstå, man måste urskilja vad är det här betyder. Det här är inte något konstigt, men det visar att det är svårt. Och det är då dessutom så att det handlar om komplicerade profetiska utsagor om den yttersta tiden, så blir det här ännu mer delikat uppgift. Man kan till och med säga att det blir så svårt att urskilja så att man kan inte riktigt veta. Ett exempel, Uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken är fullt med eskatologisk symbolspråk. Ska vi förstå det bokstavligt? Eller ska vi förstå det bildligt? Eller ska vi förstå det på båda sätten? Vi kan inte veta det. Utan texten ligger där som, och väntar på sin förklaring. Och man brukar säga det att texterna förklarar sig själva när de fullbordas i verkligheten, så att säga. Att man då får en nyckel till. Man ser det först när det händer, alltså. Då känner man igen det. Ja, det är ett exempel, Davids son alltså, som är Messias. Ni kan få titta på en annan. Det finns ju eskatologiska texter i Gamla testamentet också. Vi slår upp i Amos. Profeten Amos, som var en av de här domsprofeterna. Står efter Joel. Han var samtida med Jesaja. Och i Amos kapitel 5 här är profetier om både det ena och det andra, om Damaskus och Gaza och Israel. Och kapitel 5, där är det också historiska profetier. Vi läser där i vers 18. Det står: ve dem som längtar efter Herrens dag. Varför längtar ni efter den? Herrens dag är mörker och inte ljus. Det blir som när någon flyr för ett lejon men möter en björn, och som när han kommer hem stöder handen mot väggen och blir biten av en orm. Ja, Herrens dag är mörker och inte ljus. Tjockt mörker utan en strimma av ljus. Det här är ju ett exempel på den yttersta domen. Det är en sån text. Men samtidigt så är den här typen av texter. Herrens dag var ju ett uttryck för den sista dagen. Det är ett uttryck för domedagen. För den yttersta dagen. Det är vad som ligger i begreppet Herrens dag. Och det här är en beskrivning av vad som ska hända då. Titta i det sjunde kapitlet. Det som jag ville visa med det här. Det är egentligen att de här profetierna. Jag tror jag hoppar över de här bibelställena som står här. Bara visar er på. Om ni tittar i första kapitlet istället. Där har du alltså profetia om Damaskus. Då profetia, det är domsprofetier om Gaza. I vers 9 om Tyrus, om Edom, om Ammon. Och i andra kapitlet om Moab och om Juda. Alla de här, och likaså sjätte versen om Israel och så vidare. Det är domsprofetier här hela vägen. Alla de här profetierna är ju historiska profetier. Alltså det är ju händelser som faktiskt händer. Och man kan se hur de här händelserna går i uppfyllelse. Och för de som levde på den tiden så var det identiskt med Herrens dag. Alltså det var som den yttersta dagen. Det var som domedagen som manifesterade sig i förtid. Det kanske inte är något bra exempel, men jag tänker på det här nu som har skett i New Orleans. Eller för all del tsunamin som vi fick vara med om. De människorna som befinner sig i katastrofen, i orkanens öga, de upplever alltså, enligt judiskt kristet bibliskt sätt att tänka, så upplever ju de den yttersta dagen. Det är Herrens dag, det är en eskatologisk händelse. Det är den sista dagen kanske i deras liv. Och samtidigt så är det en historisk händelse som inte alls är den sista dagen om man ser det, för det kommer ju en sista dagen längre fram igen. Men de går alltså, de flyter samman. Och därför kan man inte se, man kan inte så att säga sätta tider eller datum på den eskatologiska dagen, den yttersta dagen. Jag har försökt att förklara det här tidigare när jag sagt så här, att när Jesus kommer med evangeliet och evangeliet förkunnas för en människa, i samma stund som evangeliet möter dig, så är ju det den sista dagen för otron. Den sista dag för den gamla människan som inte kan bestå när evangeliet kommer nära. För det som händer när Jesus Kristus kommer in i en människas liv och han blir herre i en människas liv, det är att det är ett slut på egen rättfärdigheten, det är slut på egen viljan, det är slut på den gamla människan, det är slut på det egna livet. Någonting nytt har kommit. Så där har det egentligen samma fenomen. Och så tänkte man sig, inte bara, kanske inte ens i första hand på det individualistiska planet som jag målade det nu, utan man tänkte så också i det stora historiska perspektivet. Så de sammanfaller, de här två. Och då förstår ni att det blir inte lättare då att läsa Matteus 24 och 25. För de tänkte på det sättet. Det är därför det räknas upp jordbävningar och hungersnöd och krig. Och det är därför västerlänningen som inte förstår det här sättet säger, ja men jordbävningar har det ju alltid varit. Ja visst, men det har alltid varit den yttersta tiden också. De sammanfaller helt enkelt. Jag tror att vi kommer att se det här gång efter annan när vi nu går vidare. En annan sak som också får vara som lite repetition, det är det att jag sa det förra gången, att när vi kommer till Nya Testamentet och till inte minst till Jesu undervisning om Matteus 24 och 25, då måste man nästan göra ett val. Nämligen det valet, ska vi tro att inte bara de första kristna, alltså Jesu lärjungar, levde i och tog över det judiska hoppet. Vi talade om det judiska hoppet förra gången, som var ett bokstavligt, en bokstavlig tro. Man trodde att man skulle få tillbaka landet, man trodde att man själv skulle kunna regera i landet, man trodde att templet skulle finnas till evig tid, man trodde, ja, allting, alltså en politisk upprättelse, så tänkte man. Och det ser man ju hur de första kristna, att de tänkte så också. Men här måste vi bestämma oss nu, för att när tiden gick, det gick 100 år efter Jesus Kristus och 200 år, så klingade den judiska politiska nationella förväntan klingade bort, och istället så ersattes det av ett mer och mer andligt perspektiv. Och då kommer frågan, alltså, hur ska vi förstå Matteus 24 och 25? Hur ska vi som kristna förstå de här väldigt konkreta och bokstavliga profetierna, inte bara om Israel utan om ändens tid? Ska vi förstå det bokstavligt eller ska vi förstå det andligt? Eller är det ett både och? Och jag är inte den som kan säga att det ena är det enda riktiga. Utan här måste vi bara tänka oss för när vi läser texterna. Och jag berättade också för er att Michael Green, som jag har stort förtroende för som exeget, han menar ju att det andliga perspektivet är det allenarådande. Att det judiska folket inte alls ska förvänta sig att det som står i Gamla Testamentets löftesord, eller som talas om landet och förbundet och så, att det kan uppfyllas på något annat sätt än genom tron på Jesus Kristus. Därför att i Jesus Kristus är allting uppfyllt. I honom är landet. I honom är allting uppfyllt, som sagt. Och genom tron på honom så förverkligas allt annat. Själv så ställer jag mig skeptisk till det. Och det kommer ni ju märka när vi kommer in här nu på bibeltolkningarna. Jag tror vi, för att jag inte ska dröja mig kvar för länge i det här som är ganska svårt, utan nu har jag sagt det som behöver sägas, så att det hjälper nog inte om jag säger samma sak en gång till och en gång till och en gång till, jag är rädd för, vare sig för er eller mig. Vi kommer inte längre än så här. Men om du tittar nu i Matteus 24-25, då kan jag visa på, demonstrera för er, visa er hur det här kan falla ut när man nu ska läsa en text. Ni vet det att om du tänker dig slutet här på kapitel 23 och kapitel 24 och för all kapitel 25 och så vidare, så var det ju som så att när det skrevs utav Matteus så fanns ingen kapitelindelning. Det fanns inga versindelningar. Det är bara löpande text alltihop. Utan kapitelindelningar och versindelningar, och det är ju en liten strukturering som bara är oss till hjälp, men ändå, när den gjordes, då fick ju den göras godtyckligt. Vad är det som säger att inte Matteus 24 skulle ha börjat i kapitel 23 efter vers 36 istället? Eller varför börjar man inte med vers 1 där det står vers 3 nu istället? Ja, det är ju bara en smaksak på ett sätt. Men det får ju betydelse för intrycket när du läser texterna. Och ännu mer får det betydelse när det står som här rubriker över varje stycke. Då är ju läsningen styrd ifrån början. Det skulle vara ganska intressant förresten att ha en bibelutgåva där det inte fanns några kapitel och inte några versar och inte några rubriker. Bara ett enda stycke Matteus text. Det skulle inte bli så lättläst. Och det skulle ställa många frågor, skulle komma ett nytt ljus. För att man får en annan struktur på det. Alltså måste man redan när man strukturerar upp texten, så har man gjort och man måste göra vissa val. Och då har jag gjort ett val när jag nu ska gå igenom det här. Om vi tar början, första halvan av 24 kapitlet eller hela 24 kapitlet. Och Michael Green har ju då gjort ett annat val. Och här i folkbibeln som jag har så finns det då ett tredje val kan man säga. Men en sak tror jag man kan säga alla är överens om när det gäller kapitel 24 och 25. Man kan dela in det här eskatologiska talet. Om vi nu säger att det är kapitel 24 och 25. För en del menar ju att man ska ha med kapitel 23 också. Det talade vi om för några gånger sedan. Men om vi nu tar bara 24 och 25. Så är nog alla överens om att den första delen, det vill säga kapitel 24, vers 3. Om vi säger att ettan och tvåan där är mer som inledning. Men vers 3, eller från vers 4 rättare sagt. I vers 3 kommer frågan, sen kommer svaret då från vers 4. Jesus svarade den. Därifrån, vers 4 till och med vers 31. Så långt är själva apokalypsen. Det är apokalypsen. Det vill säga, där har du avslöjandena om hur det ska bli i den yttersta tiden. Det som kommer sen ifrån vers 32 till och med kapitel 25 till och med slutet där. Det är 6 stycken liknelser om apokalypsen. Hängde ni med på det? Det första delen 24:4 till och med 31, det är själva apokalypsen, det är själva beskrivningen av den yttersta tiden. Den andra halvan innehåller 6 liknelser om den yttersta tiden. Så det betyder att själva apokalypsen då, den första halvan där, den får vi då läsa och försöka tolka. Men det kan ju tolkas i ljuset utav de där 6 liknelserna. För de där 6 liknelserna är ju en beskrivning på det som har sagts i apokalypsen. Alltså går det inte att läsa bara bokstavligt och enkelt precis som det står. Ja, det kan man ju göra förstås. Men man kan inte stanna vid det som om det vore en färdig bild. För sen kommer det då 6 liknelser. Och när man läser dem så kanske man får andra infallsvinklar som man inte alls har sett när man har läst apokalypsen. Det blir 6 olika tolkningsnycklar. Det kan till och med vara så, det får vi se när vi kommer så långt, att de här 6 liknelserna inte stämmer överens om man jämför dem med varandra. Men de kastar ljus över själva apokalypsen. Så ni ser att det kan bli lite komplicerat. Nu berättade jag för er förra gången att jag läser ju det här då i utgångsläget, tror jag, ganska lika som de första kristna gjorde. Alltså rätt så bokstavligt. Med det judiska hoppet levande. Och det betyder att jag läser det 24 kapitlet, vers 15 till och med 28, har jag satt en rubrik. Ni ska få det här i sin helhet snart, men jag bara förvarnar här. Det har jag sagt som kallat för att det är tecknen i Israel i den yttersta tiden. Ni ser att det börjar med att det står om förödelsens styggelse, som profeten Daniel talar om. Det är ju förödelsens styggelse som ska stå i Jerusalems tempel. Det här är i Israel. Och hela det som står ner här handlar om hur det ska vara i Israel, menar jag. Och den första liknelsen i vers 32. Lär av en jämförelse med fikonträdet och så vidare. Det menar jag är en liknelse om hur det ska vara i Israel. Michael Green har inte på det här sättet. Han har inte ens med vers 32, den här liknelsen som jag menar om Israel. Den har inte han med som en av de sex liknelserna. Han menar att det finns bara fem liknelser. Och att den första liknelsen om Israel, som ju han inte tror på så att säga, att det handlar om Israel, den för han till själva apokalypsen. Så då betyder det här med jämförelse med fikonträdet att det syftar på hela skeendet i den yttersta tiden. Det syftar inte på Israel. Och så får man då två helt olika förståelser av den versen. Och vem kan säga vad som är rätt? Och han läser följaktligen inte det 24 kapitlet från vers 4 då, när Jesus svarar på de här tecknen. Han läser inte det som, när det talas om jordbävningar och krig och det talas om falska profeter och så. Han läser inte det som historiska händelser, även om det, han kanske skulle kunna tro att det är historiska händelser. Utan han läser det mera som eskatologiska skeenden. Om vi tar, jag ska ta, ge ett exempel. När det står i den första och andra versen att Jesus lämnade tempelbyggnaden, så säger han i den andra versen: ni ser allt detta, här ska inte lämnas sten på sten, allt ska brytas ner. Då är det visserligen historisk händelse, för templet bröts ju ner, det lämnas inte sten på sten. Men Michael Green, han skulle nog säga att det viktiga med den versen, allt ska brytas ner, det är att tempelkulten ska brytas ner. Den judiska tron ska upphöra. Därför Jesus kom med någonting som är mycket bättre. Alltså blir den bildliga betydelsen väl så viktig, eller kanske till och med säga viktigare än den bokstavliga. Och så här blir det då olika sätt att hantera texten hela vägen. Så han går inte igenom 24 kapitlet bit för bit och säger: ha, här ser ni att det står om krig, och så talar man om det, och sen ska det bli jordbävning, och då talar vi om det, och sen ska det bli falska profeter, då talar vi om det. Så läser inte han texten, utan han tar ut några temata som det här bevisligen handlar om. Och de temata som han tar upp, det är till exempel tidens slut. Och så går han igenom hela kapitlet och visar på vad de här verserna säger om tidens slut. Han gör det som ett tematiskt studium. Inte i kronologisk ordning, utan ett tematiskt studium. Och så tar han upp ett annat tema, till exempel Jerusalems fall. Templet ska rivas ner. Och så kan han plocka då versar ifrån var som helst ifrån här i kapitlet och säga, peka på hur det handlar om Jerusalems fall. Så det blir som ett temastudium om Jerusalems fall. Och han tar upp Jesu återkomst förstås. Människosonen ska komma på himmelens skyar. För det är ju ingen liberal teolog vi talar om nu. Vi talar om en som verkligen är trogen det evangeliska budskapet. Och som tror på Bibeln bokstavligt. Jag visar bara på hur man kan läsa det på olika sätt. Och så gör han ett tema då på människosonens återkomst. Och då kan det ju heta som så att, ja, det här kapitlet handlar om människosonens återkomst. Och så läser man det i ljuset av människosonens återkomst. Men man läser inte kronologiskt eller att det skulle vara bokstavligt. För det kan ju lika gärna vara bildligt. Jag sa det också att när det gäller apokalypser så är ju det viktiga egentligen med apokalypsen inte att beskriva det historiska skeendet. Utan det viktiga med apokalypsen när den skrevs och när den lästes, när den brukades, det var ju att ge tröst i en väldigt svår situation. Och jag visade er i det 24 kapitlet på vers 6 till exempel. Där Jesus säger, ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Då är alltså apokalypsens funktion eller syftet med hela den här texten. Det Jesus ville ha sagt med den här texten. Det var inte att det skulle bli krig. Utan syftet med att han sa så här, det var att ni ska inte bli skrämda. Det var det som var det viktiga. Men det är ju ganska stor skillnad på om man som bibellärare står och lägger ut en text som om att det vore en varning för krig. Och sen tittade i nyhetsmedia så om det finns några krig. Jämfört med om man säger att det kommer att bli krig men ni ska inte vara rädda. Ni ska inte vara rädda därför att och så vidare. Det är två helt olika infallsvinklar på samma text. Och båda är lika trogna. Och den apokalyptiska funktionen är alltså att trösta. Ni har det i vers 13 igen. Den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Det är det som är syftet med hela kapitlet. Inte att det ska bli jordbävningar eller hungersnöd. Utan att man ska hålla ut till slutet. Det är det som är det viktiga. Det är det som är budskapet med texten. Och så här läser Michael Green, och han är inte ensam om att läsa det på det här sättet. Och jag säger inte att det är ett felaktigt sätt. Självklart inte, det är ju ett riktigt sätt att läsa det på. Men frågan kvarstår, ska man förstå det bokstavligt också? För det är väldigt bokstavligt när man läser Gamla testamentet och löftena till Israel. Och jag tror att det är bokstavligt också. Och när jag läser det bokstavligt och gör min indelning av det här 24 kapitlet, då kommer det att se ut så här, om vi tar själva apokalypsen. Att från vers 4 till och med vers 8, där kan jag se att det handlar om tecken i världen. Därför krig och hungersnöd och jordbävningar och falska messias, det är tecknen som kommer att finnas i hela världen. När du sen läser från vers 9 till och med vers 14, då ser jag tecken som kommer att bli synliga inom kristenheten. Därför där handlar det om förföljelsen, där handlar det om falska profeter, det handlar om att bli hatad för hans namns skull. Alltså sånt som sker inom kristenheten. Det handlar om att hemska tankar om att vi ska förråda varandra och hata varandra. Det syftar alltså på kristna människor som ska förråda varandra och hata varandra. Tecken i kyrkan, alltså i kristenheten. Och sen som jag sa till er tidigare, från vers 15 till och med 28, så är det tecknen i Israel, i nationen Israel. Men då förstår ni också, om man gör en sån indelning, att då är det inte frågan om att först kommer det synas tecken i världen och sen kommer man att se tecken i kristenheten och sen kommer man att se tecken i Israel. Ja, för all del, när jag nu säger det så slår de att man skulle ju kunna läsa det så också. Men man skulle också kunna läsa det som tre parallella skeenden. De äger ju rum samtidigt. Du har ju tecken i Israel och tecken i kyrkan och tecken i världen samtidigt, parallellt. Ja, då kan du inte läsa det kronologiskt. Så det är inte helt enkelt att hålla på med de här profetiska texterna. Och det är en huvudpoäng ifall ni har förstått det nu. Och är det någon som tycker att det inte alls är så svårt som Sundliden säger, så kan jag komplicera ytterligare efteråt. Men då förstår ni att det finns två olika sätt liksom att läsa det här. Och jag vill redovisa det här inte bara för att ni ska bli ödmjuka inför de svåra texterna, utan också att ni ska förstå varför jag säger som jag säger. Då tror jag vi får ge oss in här på texten. Och det första jag ville visa på här nu, det är i vers 1, 2 och 3 om tempelbyggnaderna som ska rivas. Ni ser allt detta, säger han i vers 2. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. Och då vill jag visa er på två bibelställen. För det finns ju bakgrunder till att Jesus säger som han säger. Och de uppfattade ju bakgrunden när Jesus sa de här orden. Och de bakgrundsställen som man skulle kunna uppfatta när han sa det här, det återfinner vi i första konungaboken. Kapitel 9. Då har Salomo byggt färdigt det som kallas för det första templet, eller Salomos tempel. Det är ungefär 1000 före Kristus. Det står där i första konungaboken 9:1, sedan Salomo hade byggt färdigt Herrens hus och så vidare. Så talar Herren till Salomo och då säger han bland annat så här i vers 6. Men om ni och era barn vänder er bort från mig och överger mig och inte håller de bud och stadgar jag har förelagt er, utan går bort och tjänar andra gudar och tillber dem, då ska jag utrota Israel ur det land som jag har givit dem, och det hus som jag har helgat åt mitt namn ska jag då förkasta från mitt ansikte. I vers 8. Hur storslaget detta hus, alltså det är templet, än är, så ska var en som då går förbi häpna och vissla när man frågar varför har Herren gjort så mot detta land och mot detta hus. Då ska man svara därför att de övergav Herren sin Gud som hade fört deras fäder ut i Egyptens land och så vidare. Det är ju en, skulle man väl kunna säga, en apokalyptiskt utsaga. Det här är väl, kan man säga, någonting om vad som ska hända i värsta fall liksom. Om det tar en ände med förskräckelse, då händer det som vi har läst nu. Och så uppfattade man det. Sen att templet revs 500 före Kristus och att det byggdes upp igen, det fanns inte med i perspektivet. Det finns inte med i det profetiska seendet. Ja, men är då profetian här, utsagan här, fel? Nej, det är den inte. Den är rätt, men de är dubbeltydiga ofta. Därför man inte har, så att säga, den fulla förståelsen. Det finns alltid utrymme i de profetiska texterna. Titta också i Jeremias bok. Profeten Jeremia. Efter Psaltaren och Jesaja kommer Jeremia. Kapitel 7. Vers 4 till och med 15. Och vi får kanske inte ska ta oss tid att läsa hela det, men vi får ta lite grann där från början i alla fall. Alltså Jeremia 7, vers 4. Lita inte på lögnaktigt tal som säger: här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Nej, ändra ert liv och era gärningar. Gör rätt mot varandra. Sluta att förtrycka främlingen, den faderlöse och änkan. Och så vidare. Eller i vers 11. Menar ni att detta hus som är uppkallat efter mitt namn är ett rövarnäste? Se, jag har själv sett det, säger Herren. Vers 14. Därför vill jag nu göra med detta hus som är uppkallat efter mitt namn och som ni förlitar er på, och med denna plats som jag har givit åt er och era fäder, på samma sätt som jag gjorde med Silo. Jag ska kasta bort er från mitt ansikte, så som jag har kastat bort alla era bröder, alla Efraims efterkommande, och så vidare. Det här var ju skräckscenariet. Det här var ju sånt som inte kunde hända eller inte fick hända, och som hände som en absolut slutdom i sådana fall. Det var föreställningen. Och ändå så är det ju väl just det här Jesus anspelar på när han går in och välter månglarnas bord och kör ut dem ur templet. Ni kan ju tänka er om de som såg när Jesus rensade templet, om de hade de här texterna levande för sig. Det är klart att de måste ju ha exploderat av ilska när de såg hur Jesus bar sig åt. Titta i Haggai, en av de här små profeterna. Kommer i slutet på småprofeterna före Zakaria. Det är 12 sådana här små profetböcker. Jag vet inte om det här är nummer 10 eller någonting sånt. Där kommer Haggais bok. Och då har man börjat. Då har man kommit tillbaka från den babyloniska fångenskapen. Och börjat bygga upp templet igen. Det som kallas för det andra templet. Och det är alltså 500-talet före Kristus. Och det bygger man på i 500 år. Det är det man håller på att slutföra när Jesus vandrar här på jorden. Det kallas ibland för det tredje templet. Det som revs då år 70. Av det är inte det tredje templet, det är det andra templet. Men det kallas ibland för det tredje templet. Därför att man byggde på det så, under så lång tid. Och byggde om det så pass mycket. Så att man menar att slutprodukten och början där var liksom två helt olika tempel. Haggai var en av dem som fick vara med om att börja bygga det andra templet. Och redan här kan man ju säga då att de där första profetierna som vi läste om. Som handlade om att Herren skulle riva ner templet. De har ju gått i uppfyllelse en gång. Och nu byggs det upp igen. Vad ska man då tänka om de där första profetierna? Och så visar det sig att de där första profetierna, jo, de gick i uppfyllelse här. Men de ska gå i uppfyllelse en gång till. Nämligen då 70 efter Kristus, som Jesus talade om det. Så en profetia kan gå i uppfyllelse inte bara en gång, kan gå i uppfyllelse två gånger och fem gånger också. Därför de är tidslösa. Det finns ett sånt utrymme. Det är en anda i profetian som inte är begränsad av någonting annat. Än sin egen anda. I Haggai kapitel 2. Där talas det. Här står det i rubriken. Det står ju inte i grundtexten. Men det står i min bibel här i folkbibeln. Så står rubriken. Det nya templets härlighet. Då associerar ju jag till. Det nya templet. Alltså till Kristi kropp och så vidare. Men här ska det väl förstås bokstavligt. Ja, förresten, när du läser texten så kan man ju fråga sig. Vad är det nya templet egentligen? Kan man fråga sig. Men här bygger de då det andra templet, det nya templet, bokstavligt. Och så står det i vers 16. Ett uttryck som jag vill att ni ska lägga märke till. Lägg nu noga märke till det som sker från denna dag och framöver. Innan man lagt sten på sten till Herrens tempel. Hur var det då? Och så vidare. Jag vill att du ska lägga märke till uttrycket sten på sten. Därför det är det Jesus använder sig av om vi nu går tillbaka till Matteus 24. Jesus säger till dem, ni ser allt detta. Amen, säger jag er. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. Det har byggts upp mödosamt sten på sten. Jesus talar om, inte bara om att rensa templet, utan att riva ner det sten för sten också. Det här var ju en av de grava anklagelsepunkterna mot Jesus när han sedan blev korsfäst. Den kände rabbinen Yochanan den Zakkai. Om han är känd här kanske ska låta vara osagt, men han är känd i litteraturen. Han levde samtidigt med Jesus. Det berättas om att han stod och såg på när romarna rev ner templet år 70 och inte lämnade kvar sten på sten. Och den rabbin, han stod där tillsammans med sina lärjungar. De trodde ju, de var ju övertygade om att det här är den sista dagen. De grät och var otröstliga. Då säger den här rabbinen följande. Han säger, det finns ett annat sätt att sona Israels synder. För nu kunde man inte fortsätta tempeltjänsten. Och det är att leva i rättfärdighet. Jag vet inte om ni lade märke till det när vi läste de här texterna som fanns här innan. Att visst, de fick bygga tempelhuset. Men de fick inte, stod det hos profeten Jeremia, förlita sig på tempelbyggnaden. Här är templet, här är templet, här är templet. Och istället så gick profeten till rätta med deras hjärtan. Det var alltså så på gamla testamentets tid redan. Att det yttre templet och offerkulten och tempeltjänsten. Visst, det var en sak, men hjärtat var det viktiga. På vilket sätt utför ni gudstjänsten? Herren ser till era hjärtan. Och det är det här som nu Jesus naturligtvis, han tar ju fasta på det här och driver ju den tesen fullt ut. Men även den här rabbinen, Yochanan den Zakkai, påminner sina lärjungar om det när han ser hur templet demolmeras fullständigt utav romarna. Då säger han, det finns ett annat sätt att leva i rättfärdighet. Så ni ser att det som Jesus kommer med när han kommer från himmelen och förmedlar sitt rike, det är inte helt nytt. Det finns där i gamla testamentet. Nya och gamla testamentet går in i vartannat, om man säger så. Sen kan man ju då återigen påminna om det som jag nu har sagt flera gånger. Ska vi nu se det här eller förstå det här bildligt eller bokstavligt? Vad jag förstår så är det ju ett både och. För templet bryts ju ner bokstavlig mening. Men tempeltjänsten i bildlig mening bryts ju också ner. Och vi ska komma in på det sen i samband med Jesu lidande och uppståndelse. När han uppstår ifrån de döda, då står det att de döda i sina gravar fick liv och steg upp. Och där används ett uttryck som är hämtat från profeten Hesekiel. Profeten Hesekiel talar om att han i en syn såg en massa ben. Och så får han höra, tror du att de här benen kan bli levande? Ja, profetera till dem och säga att de ska bli levande. Så profeterar han över de döda benen i dalen. Och så förs de här benen ihop till en kropp. Och så börjar växa senor och muskler på den här kroppen. Och det blir en kropp helt enkelt, va. Han ser det här i en profetisk syn. Och det handlar då om templet. Jesus talar om att templet ska upphöra i bokstavlig mening. Men han talar också om det nya templets härlighet. Som är hans egen kropp. Och när han uppstår från de döda, då uppstår det döda människor ur sina gravar. Och så förs de samman till ett tempel av människor. De kommer från gravarna, uppstår och så blir ett nytt tempel. Det är den kristna församlingen som uppstår där helt enkelt. Då kan man ju som sagt fråga sig återigen ifall det här, om det är det andliga här som är det viktiga. Vilken betydelse ska man då tillmäta det bokstavliga? En sån fråga som väcks inte minst när man kommer till Israel. Det är frågan, ska det byggas ett tempel igen i Jerusalem? Och de som är riktigt bokstavstroende, de menar ju bestämt att det ska vara så. Att i ändens tid så kommer det tredje templet att byggas upp. Och när det kommer till de ortodoxa judarna så är ju alla ritningarna klara för det tredje templet. Alla föremål som ska finnas i sluttemplet och som finns beskrivna, inte bara så säker utan som fanns då, som gavs sedan till Moses. De är redan tillverkade, de finns där nere i Israel idag. Altarna finns färdiga, alltihopa finns. Och när vi var nere för ett antal år sedan och vi var och tittade på de här grejerna. Överste prästens mantel eller kåpa, vad man ska kalla det, kappa. Den är ju mycket speciell för den ska vara vävd i ett stycke. Tänk er att väva en sån här kåpa i ett stycke med fram- och baksida alltihopa. Men det finns gjort där nere i exakt det material som Bibeln föreskriver. Då frågar jag en av de här ortodoxa judarna, ja men hur ska det gå till att bygga ett tempel? Hur ser ni på det? Därför tempelplatsen, det är ju där moskén ligger. Det är där judarna inte får ha tillträde. Och när befrielsekriget ägde rum, eller var det Jom Kippur-kriget kanske det var 73, då var ju en överbefälhavare där som är känd, som ni kanske minns, han med lappen för ögat, Moshe Dayan. De trängde ju upp på tempelplatsen. Och soldaterna ville sätta den israeliska flaggan på tempelplatsen och på moskén, för de hade tagit det. Och då säger Moshe Dayan, nej, den tiden har inte kommit ännu. För det här kan vi inte ta förrän Messias kommer. Så de fick ta ner den flaggan och dra sig tillbaka. Så det är kvar i muslimsk ägo, och det är nog väl det. Det är väl illa nog som det är nu. Hur skulle det sett ut ifall det hade varit annorlunda? I alla fall så svarar den här ortodoxa juden att ja, hur ska det gå till? Liksom, hur ska ni kunna bygga templet där uppe? Där finns ju en moské, och ryktan på axlarna sa att det får Messias ordna. Men de har förberett så långt som de kan. Det säger någonting om deras förväntningar. Men frågan kvarstår då. Är det riktigt att förstå det på det bokstavliga sättet? Eller är det inte riktigt? Jag lämnar frågan öppen. Och är det riktigt att om man inte förstår det på ett bokstavligt sätt? För jag måste ju säga att jag har ju svårt att tänka mig att offrandet av kalvar och tjurar och alltihopa skulle tas upp igen i yttersta tiden. Jag kan tänka mig att hela Israel blir återupprättat i politisk mening och så, va. Men att Messias kommer på himmelens, då behövs ju inte någon offertjänst längre. Utan då blir det som det står i skriften, då kommer hela Israel att bli omvänt till Jesus Kristus. Och ska de regera tillsammans i 1000 år. Och då behövs det inget tempel. Men då har man ju gjort en tolkning där igen. Nåja, det där var i alla fall tecknen i... just när vi skulle gå in där på tecknen i världen då, från vers 4. Nu så säger de lärjungarna till Jesus när de är ensamma. Vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsåldern slut? Och nu ska Jesus svara på det. Och då nämner han här 4 olika tecken. Och det första som han nämner, det är till många ska komma i mitt namn och säga jag är Messias, och de ska leda många vilse. Och det här är inte någonting som sker en gång i den yttersta tiden, utan det här har ju skett hela tiden genom hela historien, att det finns människor som uppträder och säger att de är Messias. Och jag kan visa er på ett ord i 5:e Mosebok. 5:e Mosebok kapitel 13. Femte Mosebok är ju en sammanfattning som Moses gör utav de 4 första Moseböckerna. Och där i den 5:e Mosebokens 13:e kapitel så säger han så här till folket: om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar, men säger låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem, då ska du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner och så vidare. Så här fanns det var klart alltså för de gamla israeliterna redan att det skulle uppträda människor med falska anspråk. Och de skulle till och med använda sig av tecken och under som faktiskt äger rum. Ni känner igen vokabulären inte bara här hos Jesus, utan ni känner igen det från Paulus och Thessalonikerbreven. Han talar om antikrist som i ändens tid ska förföra hela världen i stort sett just med tecken och under. För att de äger rum. Till och med döda som ska uppväckas. Och så förvilla till och med de trogna. Så att det som Jesus säger här är ju inte bara hans eget så att säga. Utan det finns ju en lång tradition om att det ska bli så här i den yttersta tiden. Men säger detta som nu Jesus säger. Att många ska komma i mitt namn och säga jag är Messias. Säger det någonting om tidpunkten egentligen? Ja, det ska ske i den yttersta tiden. Ja, men när är den då? Alltså det glider. Hoppas att ni märker det. Och när jag säger att det glider så betyder det inte att det inte ska inträffa i de absolut sista åren. Säkert ska det göra det. Men vi vet inte när det är. Utan vi behöver vakna för skeendena. För skeendena äger rum hela tiden. Ännu tydligare när det kommer till hungersnöd och jordbävningar. Det har alltid ägt rum. Ja, men för det judiska tänkandet så är varje gång det äger rum så är det Herrens dag. Det är ett eskatologiskt skeende. Och det eskatologiska skeendet, det kommer att accelerera genom hela historien. Alltså jordbävningar, hungersnöd, krig, det accelererar i ändens tid. Eller genom hela historien skulle man kunna säga. Så det är inte själva händelsen i sig, utan det är att det äger rum och att det förvärras som är tecknet. Jag går tillbaka till det här Messias där. Så såg vi det här 5 Mosebok 13. Du kan titta också i Apostlagärningarna. Apostlagärningarna 3. Nej, 5 står det. Vers 36. 5:36. För en tid sedan uppträdde Tevdas och gav sig ut för att vara något. Och omkring 400 män slöt sig till honom. Men han blev avrättad. Och alla som trodde på honom skingrades. Och det blev ingenting av det hela. Vers 37. Efter honom vid tiden för skattskrivningen uppträdde Judas från Galileen. Han fick folk att göra uppror och att följa honom. Men också han omkom. Och alla som trodde på honom skingrades. Och nu säger jag er, håll er borta från dessa män och låt dem gå. Ty om detta skulle vara ett påhitt eller ett verk av människor kommer det att rinna ut i sanden och så vidare. Så det finns både i Gamla testamentet, det finns i den första kristna historien. En annan sån där känd som utgav sig för att vara Messias var Simon Bar Kokhba, om ni känner igen det namnet. Han var ledare i den andra delen av det judiska kriget på 130-talet. Och det finns en profetia om ni tittar i 4 Mosebok. 4 Mosebok kapitel 24. Oj, nu är tiden slut. 4 Mosebok kapitel 24. Där finns Biljams fjärde profetia. Vers 14. Så jag går nu hem till mitt folk. Kom, jag vill varna dig för vad detta folk kommer att göra mot ditt folk i kommande dagar. I kommande dagar, den yttersta tiden, eskatologiskt tal alltså. Och så framför han detta budskap. Och så kommer vi till vers 17. Jag ser honom, men inte nu. Alltså han är inte framträtt ännu. Jag skådar honom, men inte nära. En stjärna träder fram ur Jakob. En spira höjer sig ur Israel. Stjärnans son, det är Bar Kokhba. Så man trodde att den här Messias, interpredenten som det heter, på 130-talet efter Kristus var den här Messias. Och så där har det pågått. Amen.